Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska ni vara till Rigside-podden som idag har ett lite specialavsnitt. Vi spelar in på en annan dag. Vi befinner oss på en annan plats. Jag och Fredrik befinner oss med en tredje part i studio i Stockholm på Clarion Sign där vi har fått låna podcastrummet. Och så har vi Mikael Daggen Eriksson på länk. Och sen har vi även bjudit in Harald Lyckner som sitter här. Och dessutom Harald, det var ju lite kul hur du tog dig hit för du åkte tunnelbana. Vad hände där?
Ja, men jag kom ju på att jag har fyllt dessa 65 år, så jag åkte på pensionärsrabatt, det vill säga halva priset in. Så att det var ju glädjande.
Jag som mötte upp Harald, jag såg hur nöjd du var. Du sken.
Absolut, men den lilla pension man får, vet du, så måste man ta vara på allt man kan tjäna.
Jag kan se glädjen i Haralds ögon när han får se att han kan köra pensionärsrabatten. Jag ser det framför mig här.
Jag får det dessutom på matbutikerna tisdag och onsdag för klockan 12 kan ni veta. 5%, 5%.
Ja, är ni väl värda.
Ja, det ska du ha. Välkommen till oss, Sara. Det var länge sedan du var med oss.
Ja, tack för det. Det ska bli spännande att se vad man kan tillföra eller icke tillföra.
Daggen, du var inte på plats i Stockholm igår, så jag tänkte att du får börja som inte var på derbyt. Och du satt och såg lite annan hockey och sådär. Vad såg du för hockey igår?
Jag var på plats, jag har ju haft lite julfirande här i lite överallt. Så vi var i Karlskoga igår och jag hann precis in till matchen i Nobelhallen och fick se Karlskoga mot Östersund och fick se ett Östersund som faktiskt dominerar under två perioder. Men jag skulle nog säga att det är en klassisk Lars Wolden-match där han står emot. Han är den här liksom, han är gigant igår och liksom tar allt forcering som kommer från Östersund, men imponerad över det Östersund som kommer till Nobelhallen och liksom sätter det spelet. De spelar pucken, de är puckskickliga. Mycket imponerad av vad de visar upp, men sen är som sagt en klassisk bikmatch och även en klassisk Lars Wolden-match där han vinner den återigen till dem.
Har du sett något av derbyt i efterhand eller har du fokuserat på den matchen?
Jag kollade hela derby, jag kollade på er och ni hade jäkla trevligt, såg det ut som. Det var ett bra drag återigen.
Då tänker jag att du får vara med. Men jag tänker att Harald får börja då, som satt och kommenterade matchen. Och så får Fredrik fylla på lite grann. Vad lärde vi oss igår av det andra Stockholmsderbyt då, när det var Djurgården som var hemmalag mot AIK?
Det var väl egentligen två saker. Dels en annan dagsmatch, vill jag på att säga, även om det var dagen efter. Alltså de har varit lediga ett tag. Lite matchrostiga derby med allt vad det innebär. Så det var ju inget skönspel på något sätt. Det var kamp, mycket vilja. Och ett lag som hade mest tålamod som till slut gjorde misstag som vann matchen.
Fredrik?
Skriver under på mycket av det som Harald säger. Det är för mig, det står klart för mig nu att Djurgården, det har vi ju vetat ett tag kanske, men vi får det bekräftat. Djurgården är bättre än vad AIK är, även om AIK någonstans, så om jag ska prata positiva saker hos AIK, så tycker jag ändå att man kliver ut till match med, man är raka i ryggen, man har en attityd, det finns en karaktär, man jobbar och sliter, men jag tycker inte att man räcker till. Och det målen som AIK gör igår är ju också två gånger där Djurgården verkligen ställer till det för sig själv. Jag tror jag sa under sändningen att jag tycker man blottar varandras svagheter lite grann. Det spelade AIK på. Men på det AIK själva skapar, det är lite för lite för att man ska kunna rå på Djurgården.
Jag håller med dig, men ändå så måste jag säga AIK gör många saker bra. Alltså de är raka upp spelen som skar igenom Djurgårdens försvar, men man har inte spetsen. Alltså Brodin, Kryger, Liss gör mål. Den typen av spelare har inte AIK idag.
Nej, det håller jag med om. Jag vet hur det är att spela de här matcherna mellan dessa matcher. De är speciella att spela. Det är inte... Det har varit lite julledigt. Man har liksom checkat ut på ett sätt, kommer tillbaka till matchen. Det blir inte den här... Sitter inte, det är slarvigt. Och det är många mål igår som är slarv. Och det är där de tar vara på, både AIK och Djurgården. Men sen tycker jag att Djurgården är ett steg före AIK just nu. Det syns tydligt.
Jag kan känna också lite grann att för AIKs del, med tanke på tabelläge, på de få poängen man har plockat, så det är verkligen skarpt läge. Och jag tror att, jag kan bara gå till mig själv, att jag har använt hösten till att i mina resonemang pratar om att det är tidigt, det är inte så många poäng upp. Men då har vi passerat mitten. Vi är inne på den andra halvan av grundserien. Det börjar bli ett gap och man är indragen. Och är du indragen som AIK är i den här bottenstriden, så läggs det ytterligare besvärligheter på dina axlar. Så att jag skulle vilja se ett AIK som identifierar situationen, tabelläget, bekymren och också agerar lite annorlunda. För jag tycker fortfarande att AIK har en tendens att spela som ett övre halvan lag, eller försöker göra det. Jag tycker inte de klarar av det.
Nej, men det går över på Djurgården som jag tycker har fattat vad det innebär att spela hockeyallsvenskan. Man har fått en ödmjuk inställning. Man spelar på läget på ett helt annat sätt. Man tar bort många riskmoment i sitt spel. Lättar på trycket. Och det har gjort att man gör färre misstag och spelar mer på motståndarnas misstag. Och det var ju typiskt igår att man klarar av det på ett bra sätt. Att vänta ut misstagen på AIK och sen avgöra matchen totalt i period 3.
Ja, det är verkligen. Men AIKs sätt att spela är ju faktiskt ganska slående. Alltså det är gång på gång hur de släpper till chanser i ganska heta ytan också. Men igår så släpper de ju till högt upp i zonen och tappar puck. Och liksom brister på ödmjukhet, att de inte lägger ner den djupt och den typen av saker som ska göras i sådana matcher. Och där tycker jag de brister också i mycket ödmjukhet. Att de inte släpper de här. Ja, men liksom lägga ner pucken istället, ta den istället. Nu har de problem där uppe. Förut har de haft problem att släppa till i heta ytan.
Om jag vore tränare i AIK så skulle jag enbart träna försvarsspel under träningarna. För det ger många på gratis poäng. De har det kreativa spelet framåt, gör mycket mål, men de släpper in för många. Jag skulle bara fokusera på spelet i egen zon, hur man liksom försvarar sig, hur man hjälper varandra, styrspelet i mitt zon, får till spelvändningar. Men försvarsspelet är nyckeln för mig för att få segrar och trepoängare.
Den enda invändning jag har på det, eller egentligen så adderar jag en sak till, för att jag tycker målet igår, hjälp mig nu vilket det är. Är det 3-2 eller 4-2 när Lyckåsen driver upp puck?
Det är 3-2 som Victor Nilsson gör.
Ja. Ja. Det är ju, kommer ju ur spelet med puck. Där du ställer dig själv och dina lagkamrater i en problematisk situation. Så att för mig hänger det lite grann ihop. Jag tycker att det finns en start på mycket av eländet för AIK. Och det är också det man gör med puck. Då hamnar du snett i det defensiva. För att rent statistiskt, och det här ska vi inte fastna i, men tittar du på siffror så är det väldigt ofta AIK tappar puck högt upp i banan. Vårdslöst spel med puck ger 3-mot-2 situationer, 2-mot-1 situationer emot dig. Då är det klart att försvarsspelet är viktigt, men det är ju, för mig är det två olika saker.
Jag håller med. Samma sak för 2-1-målet, Kryger. Vem bär upp pucken i mitten? Tappar ni mittsan, Olle List, direkt till Danielsson, Kryger, friläge 2-1. Mm.
Det hänger ihop. Men
det ska hänga, men det är en annan sak av försvarsspel. Alltså det är ju en ödmjukhet i det spelet att de inte släpper till de chanserna. Ja. Men själva försvarsspelet som de har haft problem innan tycker jag ändå ser lite bättre ut. När man kollar på det i zon, alltså stationärt i zon, ser det ändå lite bättre ut.
Harald, du var inne på det. Du tyckte att Djurgården har fattat lite att man ska, att menar du att de spelar lite primitivare, alltså enklare, eller vad är det som du gör att du tycker att de har hittat sätt att spela i hockeyallsvenskan?
Jag jämför lite grann med HV71 i fjol som verkligen förstod tidigt vad det innebär och att alla lag gör sin bästa match mot just oss. Så man la sarg ut, man la ner på djupet när det behövdes, man slog en icing när det blev kaos i egen zon och liksom gjorde det enkla spelet som måste göras oavsett motstånd. Och möjligtvis att Djurgården fattar det när man helt plötsligt hade 12 man borta och åkte till Karlskoga och spelade en väldigt primitiv men vinstrik hockey. Och det var som Olle Liss sa, det gick upp ett ljus för oss. Vi har förstått nu hur vi måste agera för att vinna matcher. För tidigare så ledde man ju med 2 mål väldigt många gånger in i tredje perioden och tappade det på liksom övermod att man skulle spela sig ur situationer. Nu har man förstått att det kan vi inte göra jämt. Vi måste ha respekt för alla motståndare i den här serien.
Jag tror också att du belyser ju även det fortsatta problemet i det du säger, för du nämner matchen i Karlskoga när man har många borta. Jag tror att Garpenlöv och gängets stora uppgift är att få Kryger, Brodin, Olle Liss, Klasen, vi kan räkna upp 8-10 man, Elliot, Schilling, att göra det varje kväll. För de har bevisat att de kan det. Jag tycker att de gör mycket fler rätt saker som i mötet nu med AIK. Men det där är ju också det de har ställt till det mot Almtuna, mot Tingsryd. I matcher där de borde kunna gå ifrån så har man inte klarat av det. Och jag tror helt enkelt det är så här. de här skickligaste spelarna i Djurgården vet att det finns alternativa lösningar som är mycket skönare, som är mycket roligare, som är mycket mer spektakulära och som går om du har ett lag fullt av sådana. Men Djurgården har ju inte bara stjärnor, det är inte ett NHL-lag, det är inte ett SHL-lag, det är ett allsvenskt lag. Och då är det helt rätt, Harald. HV71 gjorde det förra året och de gjorde det kväll efter kväll efter kväll.
Ja, men jag håller med dig. Men det jag liksom frapperas av också, det är hur de här spelare du just nämnde även är liksom loket i den här truppen. Och det drar med sig de andra som åker med på vågen. Vi har sett Victor Nilsson, vi har sett Blomgren, vi har fått Forsberg och vad heter han, Unna Svori. Sådana här som kommer upp och spelar sin bästa hockey. Men det hade de inte gjort utan de här spelarna som ändå är i fronten.
Harald, du och jag som har varit tränare, du har varit högre och längre och bättre än vad jag har varit, men vi har varit tränare båda två. Vet också att det spelar ingen roll vem som är tränare, vad man säger, om inte du har spelare som i praktiken, det vill säga på träning, i match, gör rätt saker. För att när någon i en ledande position, och det är klart som fan rent ut sagt att spelarna i Djurgården, de yngre, tycker att Kryger är en stor hockeyspelare, eller Klasen, gör de rätt saker, då gör resten. Det är hockeyspelare som barn, de gör inte som man säger, de gör som man gör. Och det är Djurgårdens, kan bli Djurgårdens vinning.
Ja, men det är alltså lite teknikstrul här från rummet gör att daggen får lite ledigt.
Men är det inte alltid så här? Det tänker jag på när man ser nyheter. Någon med, vi har med en på länk från Bagdad. Ja. Så är det alltid en så här fördröjning. Ja, här i Bagdad är det...
Hur är läget? Läget spänt. Ja. Mycket spänt. Nej, men jag tänker att vi fortsätter och då tycker jag att vi ska gå in på den stora grejen som skedde igår förutom matchen. Och det var ju det att Roger Melin ju presenterades som ny, vad ska man säga, att han ska vara ett bollplank till tränarstaben i AIK egentligen. Vad tänker du om det, Harald? För det har ju ni efterlyst under säsongen, att AIK har ett ganska orutinerat ledarskap, att de kanske behövde en röst med både med livsrutin och tränarrutin.
Ja, officiella titeln är väl rådgivare om jag har förstått det rätt. Och jag pratade runt med lite folk igår, jag har även pratat med Roger Melin själv. Och för det första har han ett oerhört stort AIK-hjärta. Det är en förening som ligger han väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Han har ju varit tränare i omgångar genom åren. Sen har han också ett väldigt bra förhållande med Anton Blomqvist, som direkt han tog över när Håkan Åhlund lämnade, ringde upp Roger Melin som gammal tränare för att få råd och tips. Och väldigt tajt samarbete eller telefonkontakt under hans första år. Så det var faktiskt Anton själv som ringde Roger och bad om hjälp.
För mig är det ganska naturligt. Jag som också var åtminstone en ung tränare under många år, allt är relativt, men under den tiden och i början av min tränarresa så var jag klok nog att använda folk i min närhet, sådana som jag kände väl och sådana som jag kanske inte kände, som jag tog en kontakt med för att ha någon att resonera med. För det, vi ska komma ihåg en sak också, att vara tränare är ett oerhört utsatt jobb, i synnerhet i en klubb som AIK där trycket är massivt. Och att ha lite stöd och support i form av någon som kan vägleda dig, som kan ge svar på en fråga, som kan gå emot dig, så tycker jag att det är vettigt tänkt. Och jag känner Anton väl. Jag hade honom som spelare en gång i tiden, och jag tycker att under de här två säsongerna på Simor så har jag också sett en annan sida av honom. Och han är lyhörd och han är öppen för resonemang. Och det, kommer du ihåg, Harald, när vi kom till Globen en match, eller Hovet, vi skulle göra Djurgården, och det sladdade upp en bil. I den sitter Anton Blomqvist. De hade tränat och han skulle åka hem.
Ja, jag kommer mycket väl ihåg. Ja,
och han stoppade oss, körde ner rutan, och om inte vi hade sagt att vi måste jobba nu så tror jag vi har stått där fortfarande på parkeringen. Vilket tyder på att han är prestigelös. Och att då använda det tycker jag att det är bra. Sen har jag har egentligen bara en fundering, en invändning på det hela, och det är någonstans så här att du blir lite underminerad. Roger Melin är ett stort, tungt namn i Hockeysverige. Han har varit med på mycket. Han har en högre position. Han kommer inte vara lika lätt att attackera och kritisera som det faktiskt är med Anton. Så frågan är, får man inte ordning på det nu? Blir det inte bättre att man börjar plocka fler poäng? Vad händer med Anton då? Om vi är väldigt krassa, är det här ett steg närmare ett slut?
Ja, det återstår att se, men jag tycker det är stort att be om hjälp.
Så är det.
Att inse läget och göra vad som krävs. Och när du var inne på unga tränare, jag vill bara gå till mig själv. Jag blir ju elitserietränare 32 år gammal i Färjestad. och trodde att man kunde allting. När jag många år senare vann ett SM-guld med Modo, så involverade jag halva Övik till min hjälp att scouta motståndare, att komma med råd av gamla spelare, Kent Forsberg, Anders Melinder och allihopa de där. För att jag var prestigelöst. Jag gjorde allt för att vi skulle kunna vinna. Och det kanske var därför vi lyckades göra det. Och det tror jag man ska lära sig tidigt, att ingen kan allt. Utan ta hjälp om de, så behövs.
Och de framgångsrikaste ledarna, näringslivet, idrotten, politiken, omger sig ju med folk som är kompetenta. Och jag har sagt det, och jag säger det utan omsvep, att i alla tränarkonstellationer jag har jobbat så har det funnits någon som har varit bättre än mig på många saker. Men jag har haft förmågan att vara den som har tagit ansvaret. Jag har inte tagit ära och heder av någon. Jag har inte skyllt på någon av de andra, även om jag har tagit intryck kring ett boxplay. Hur ska vi göra våra uppspel? Det där är så att, och det här belyser också lite grann vad tränarrollen faktiskt är. Det är inte som det kanske var när du var ung, Harald, och spelade. Då var det en tränare. Sen var det någon som var slash lagledare som bokade mat och åkte och sköt lite slagskott och värmde upp målvakten. Idag har man ju utökat staben, så att en head coach idag på allsvensk nivå, SHL, det är ju personalchef på något sätt på ett bygge.
Ja, men så var det även när jag började som tränare. Jag var själv, ja. Enda heltidsanställda. Numera är det ju en stab som är hur stor som helst. Ja, men det är teamwork. Ja, alltså det är ingen enskild som ska ta kred, utan man hjälps åt på alla plan, och det är samarbete som ger framgång.
Och de lag som mår bra, det tycker jag vi kan titta på, till exempel om vi pratar hockeyallsvenska, Modo. Och för de som lyssnar på podden så kan vi ju kort bara berätta att vi före en match, så när vi är på plats tidigt i arenan, så har vi tillgång till tränarna. Vi får besöka dem. Hemmalaget sitter vi ofta i tränarrummet hos dem. Borta laget så tar de emot ett omklädningsrum intill. Och Lars, du får ställa lite frågor som är relevanta för din roll. Kommentatorn gör samma. Och Harald, du och jag får liksom känna dem lite grann på pulsen. Vi frågar ju ofta väldigt ärliga saker, får ärliga svar. En del kan vi inte använda oss av. Vi kan liksom inte gå ut i tv och säga, men nu berättar att det var så här. Men där får man också en känsla, och det är kanske en tränarskada hos oss, att man läser in saker. Och jag tycker att det är ganska symptomatiskt för det Modo vi ser, hur de ändå har en balans mellan Karlins lugn, det här lite buffliga utåt men jättevarm och fin person, så har han Holmström som är en nörd.
Ja, men han är det. Han är detaljstyrd i sitt hockey.
Vi hinner ju knappt in förrän han ska visa någonting på skärmen, och teknik och statistik. Jättebra. Och så har du Sundell som gör sitt. Du har Andreas
Eriksson som är målvaktstränare.
Och så har du Gradin på toppen på det också.
Tassar in, ja. Ganska odramatiskt. Inte tar plats. Inte kommer in och säger åt dem vad de ska svara och tycka. Snarare att man ser lite så här. Jag kan nästan se när Gradin kommer in på de övriga, men va, gå till ditt jävla kontor nu. Med kärlek.
Ja, absolut.
Och jag tycker att det är en bra mix.
Absolut.
Vad jag tänker, jag vill fortfarande stanna lite grann i Stockholmsderbyt igår, med tanke på att när folk lyssnar på det här så är det uppsnack inför det andra Stockholmsderbyt. Vi kommer till det andra hockeyallsvenskan också. Men statistik säger ju inte allt. Men inför den här matchen så hade vi ju kollat till lite grann försvarsspelet och i AIK och Djurgården. Vi hade bra koll om målvaktssituationen. Ser man siffrorna från igår, så är det en ganska klar fördel statistiskt sett när det kommer till målchanser, expected goals. Jag vet att nu blir jag sitter med den sämsta predikan här möjligt för det här. Men statistiskt sett skulle AIK vinna matchen igår ganska tydligt.
Ja, men nu gjorde de inte det.
Nej, men bara det. De har ju haft ett problem med försvarsspelet och med målvaktsspelet. Alltså, statistiskt sett så är det så att inför matchen så kan man nästan säga att bara på målvaktspositionen så har Carl Lindbom och Galadja mot Niklas Lundström och Claes Endre, så räddar de ett mål mer än vad de ska i Djurgården i snitt. AIK släpper in ett mål mer per match i snitt än vad de ska göra. Det är en ganska rejäl problematik. Alltså, om du nästan bara till siffrorna, sett nu efter halva säsongen, kan jag säga att vi släpper in ett mål mer per match än vad vi egentligen ska, och Djurgården tvärtom.
Ja, det visades väl i början på matchen när Oskar Nord hade öppen kasse och han gör en sån här idioträddning som man måste göra emellanåt för att hålla laget kvar och ge den energi och glöd som krävs. Så att målvaktsspelet är oerhört viktigt. Man ska ta det man ska och så kanske någon till.
det här är ju, om jag tror vad du försöker säga lite grann, att det fanns bra siffror igår.
För AIK,
ja, ja. Ja, men man vinner inte matchen. Nu har man spelat 28 matcher. Man ligger tredje sist. Den stora siffran och den väsentliga, det är tabellplacering och det är poäng. Och där har AIK problem. De kan trösta sig med att vissa saker är ganska bra. Men jag tror också det är så här att skulle vi dyka ännu djupare i statistiken, så tror jag att vi kommer se, för det visar sedan tabellen och 99 insläppta mål, att de godsakerna som du inte får effekt på, du pratar om superläget han hade där att göra mål på, kompenserar inte de dåliga siffrorna. Är du med på vad jag tänker?
Nej, du får göra för tydligare ytterligare.
Jo, men så här, att om du är bra på ett antal punkter där du bevisar, vi skapar. Och AIK, vi pratar om att de släpper in mycket mål, men de gör också mycket mål. Vad är de, fjärde, femte mest?
De har gjort fjärde mest mål, ja, i ligan.
Så att problemet är inte AIKs offensiv i form av skapande av chanser eller ens produktionen. Den är ganska bra. Det är att du släpper till för mycket. Och det som sker när du inte gör mål på det läget du pratade Oskar Nord igår, så får du heller aldrig det här klassiska begreppet momentum. Du får aldrig tag på matcherna. Du får aldrig frustrationen att komma hos Djurgården. Harald, du använde ordet tålamod om Djurgården igår. Helt rätt. Jag satt i SHL-studion i måndags. Jag tror vi sa ordet tålamod 100 gånger. Vi pratade Växjö och Skellefteå.
Som det var 0-0. Det var en jävligt trevlig match. Ja.
Jo, men alltså det är så viktigt. Och känner du då att okej, du har en målvakt som kliver in. För det är ju målvakten, om vi spetsar till det. Vanliga tränare som jag klassar mig och Harald, som inte kan målvakternas metodik och detaljer, säger ofta ta puckjäveln, hur svårt ska det vara? Men det är också så att med ett bra målvaktsspel, när du ställer till det, för det sker ju för alla lag, du kan tappa skäret, tappa pucken, du kan skapa, få en 2-1 emot det. Har du en målvakt då som tar den där pucken, ja, men då har du liksom okej, vi löste det. Det blir en varningssignal till båset att hej boys, vi måste upp. Så det har ju Djurgården med sig, AIK har det emot sig, det smäller ju då.
Ja.
Jag är inne på det med expected goals. Det är en dator som bestämmer det. Alltså jag spelar i väldigt många år med den bästa vi haft i Sverige, Håkan Loob. Om vi fick lika många chanser från samma plats, så gjorde han 11 mål på de 10 chanserna. Jag gjorde kanske 2 från samma läge. Så det beror ju lite grann på vem som får lägena
så
också.
Så är det ju. Så är det. Och det är därför man ska vara försiktig.
Ja, det är det jag menar.
Men det som jag har upptäckt när det gäller statistik. Och den, alltså all statistik är ju inte onödig. Tittar du på siffror, någons plus minus, tittar du på hur mycket avslut du tar och så vidare, det är klart att du kan bygga upp någonting som ser, ja, men vi har något ljus i tunneln. För det ska jag faktiskt säga, att som tränare, det som jag mest använde statistiken till, det var att ge hopp till mitt lag om vi hade besvärligheter.
Men så är det ju. Att man kan använder kliva, ju det.
Ja, och sen har jag till och med blåljugit, hitta på statistik för att få dem att bli på bättre humör. Ibland kan också det funka, men jag tycker att vi det finns en relevant föreställning kring statistiken som du säger, Harald, det vill säga vem är det som skapar de här lägena. Oskar Nord är ju, nu ska jag säga något som du kommer svara på, Lars. Han är ju ingen målskytt.
Nej, det räknar, nej, men han är ju det på pappret, ja. Men jag ser ju inte Oskar Nord som en målskytt.
Nej, han har gjort mycket mål i år,
ja.
Men över tid har han inte gjort det. Jag säger inte att han kommer sluta göra mål, men jag tror inte att han plötsligt har förändrats, utan han har fått betalt självförtroende, kanske det.
Det kan det vara, men jag skulle också säga att det kanske är det som är AIKs bekymmer, att det är han som måste göra målen. Det sätter väl problematiken i sin linda. William Eriksson och de här som han hade värvat, som kanske tilltänkt att göra lite mer mål, de gör ju inte målen, vilket gör att han får då dra det lasset. Spela Oskar Nord är jätteduktig hockeyspelare, men är han en tillräckligt bra spelare för att vara en första center i ett topplag?
Det var lite det jag menade med matchen igår, just spetsen i laget. När Kryger gör mål, när Liss som gör mycket mål, Brodin, de gör målen. Och AIK har inte den typen av spelare.
Nej.
Som leder laget som Djurgården har, och det är för mig skillnaden.
Ja, det är en enorm skillnad. Jag skulle bara flika in att jag minns förra säsongen, då diskuterade vi också, vi tyckte att det var Weigel och några till som inte riktigt fick ut det, men då hade man istället Max Lindholm.
Ja. Och sen Jonas kom in och gjorde en massa mål.
Ja, men precis, oväntat så kom han in och la ytterligare på. Då var man ju bättre med.
Ja, och det som också är väldigt uppenbart. Jag menar, nu gör Rickard Gynge, han gör poäng, och han gör ju poäng på ett ganska annorlunda sätt än vad han gjort tidigare i sin karriär. Men det är ju fortfarande ett jättetydligt problem att de har ingen framspelare till Rickard Gynge. Han behöver en Robert Rosén typ. De trodde ju att Adrian Rockwood skulle vara det, och det har vi ju fått nu svart på vitt att Adrian Rockwood är inte den spelaren.
Nej, men så är det ju. Och det är ju så när Malmö och de här bygger en trupp. Det vet ju Fredrik om, hur man försöker lägga ett pussel med leading line, kanske två stycken, någon checking line som är duktig i boxplay, stänga ner motståndarnas bästa femma. Det är ju så man liksom för ihop delarna i ett lagbygge. Men när det klickar och någonstans, då blir det ju liksom fel. Och det vet man ju inte innan säsongen. Ibland blir det som man har tänkt sig, ibland blir det inte. Och då får man liksom göra lite justeringar.
Och det kan väl också sägas att som marknaden har sett ut, det har väl lossnat lite grann. Det är fler lag som har fått fram några namn, men det har ju varit en tuff höst när det handlat om att om du nu ens hade förutsättningar, vilket vi ska komma ihåg att många allsvenska lag inte sitter på en fet plånbok, att man bara, ja men då köper vi den där istället. Då landar det lite grann i knät på tränare, på tränarstaben att intern rekrytera. Och det kan jag tycka är intressant. Det var en spännande del av tränarjobbet att se hur du kunde lyfta någon från en tredje, fjärde lina, placera i en första eller andra, få en effekt på han men också på den andra rackaren där. Det där pusslet är ju, det är faktiskt något jag saknar mest från tränarlivet, att få fart på folk.
Ja, men inte det lite av jobbet och drömmen som en tränare att utveckla spelare?
Ja.
Och Hockeyallsvenskan är ju den ligan som verkligen utvecklar spelare, där de tar det här stora steget in i seniorhockeyn, blomstrar och går via SHL till NHL. Hur många sådana spelare har vi inte varit med om? Och det är ju charmen med våran liga, tycker jag.
Jag hörde något ett relevant resonemang kring Djurgården, att man senaste tiden tränar bättre. Och det här är ju också värt ett helt avsnitt i sig, för då kan man säga hur i hela friden har man kommit sig att man inte har tränat bra tidigare. Men om man ska försöka göra ett lag bättre, och det som ofta sker när du får ett tränarbyte, var inte det sanningen delvis i Karlstad förra året, eller jag påstår det här. Mittell kommer in, sätter fart, kravbilden, dyngtrötta första träningen. Jag får signaler om att Garpenlöv har skruvat upp det, lite mer skridskoåkning, du ökar trycket lite grann. Så där har du också ett sätt att, jag säger inte att AIK tränar dåligt, vi har inte sett dem träna, men där har du ett visst utrymme där du kan göra ditt lag bättre genom att öka trycket på träning.
Och då är de ledande spelarna nyckeln.
Såklart.
För det är de som driver träningarna, och då hänger de andra på. Skulle de inte ta emot den signalen utan skaka på huvudet, då blir det kattskit av det. Och där har man nyckeln i ett framgångsrikt lag, är att ledarna är ledare.
För det finns ju också exempel på ledande spelare som inte tycker att det ska tränas så jävla hårt.
Ja, såklart finns det det.
Jag ber om ursäkt.
Ja, det är ingen fara. Jag skulle också vilja dra det så här. Jag vet inte hur ni tänker, men nu börjar vi komma liksom in i, det är snart nytt år. Direkt vi går över nyårsgränsen så ska serien börja summeras, och då börjar vi redan titta på, jag tänker redan liksom in mot ett slutspel. För vad är det vi spelar om? Jo, det är en plats i SHL. Och när jag sitter och står då där mellan båsen, mellan AIK och Djurgården, och kollar lite grann vilka det är som gör det i Djurgården, jag tycker att de gör det mycket bättre. Men jag tycker fortfarande, om man jämför det bästa man har sett av Modo, som nu nästan dessutom gör det utan deras två kanske bästa spelare på forwardsposition i Dickinson och Riley Woods. Utöver det att Björklöven går starkt, nu vann 1-0 bortom mot Almtuna, det ger kanske inga ringar på vatten, men 6 raka segrar. Jag tycker att Djurgården, det var nog kanske, jag säger så här, det måste börja hända någonting, ännu mer effekt av det här med Garpenlöv för att de ska närma sig, för Norrlandslagen tycker jag fortfarande är starkare.
Ja, men vi ska komma ihåg att slutspel och seriespel är två skilda ting. Det var väl någon spelare i Djurgården som nämnde det igår också.
Ytterell sa det igår.
Ja, och det ska vi nog ha klart för oss att det gäller att vara som bäst när det gäller som mest. Och det såg vi på HV i fjol. Trots att det var ett problem på slutet så hade man en väldigt bred trupp. Man klarar av skador, det kommer avstängningar. Och som alltid, du måste ha en målvakt som är riktigt, riktigt topp om du ska ta det här sista steget.
Det här tycker jag är så intressant, för jag känner lite redan nu att jag längtar till slutspelet.
Ja, men det är naturligt.
Men det som vi då ska säga för att spetsa till det, alldeles oavsett, för det är vi ju överens om, Modo har ju haft en fantastisk höst och visar prov på väldigt många kvaliteter, så ser jag ändå framför mig ett än mer oberäkneligt slutspel. För du touchade vid det, Harald. Förra året så var det från dag ett så pratade alla om HV. Vi gjorde det, övriga media gjorde det. Det var ett lag det handlade om. Likförbannat så hamnade de i brygga mot ett Björklöven som spelade på ett par tre backar när det var som värst. Som slet som djur och som jag säger, hypotetiskt, vi spetsar till genom att säga att hade de vunnit den här matchen i overtime, match 6 i Umeå.
Då hade de mycket väl kunnat vara SHL idag.
Det är en spekulation, men bara för att spetsa till
det. Det var ett ribbskott ifrån det.
Ja, och med det sagt så menar jag alltså att det, jag tror att Djurgården sitter på bra målvakter. Inte bara en, utan två. Ja,
väldigt bra målvakter.
Man sitter på spelare, i synnerhet på forwardsidan, som jag tror kommer vara som allra bäst när man kliver in i ett slutspel. Jag tror att Björklöven har också den typen av jokrar. Men då vill jag bara säga att det Djurgården behöver göra... För du, om jag fattar dig rätt, Lars, så säger du det måste börja hända saker i Djurgården. Jag kan hålla med dig, men jag tänker också så här. Jag säger inte att det är inte kört. De naturligtvis
kan, klart inte.
Nej, men det jag vill komma till är att stressa inte fram någonting för att vara läcker nästa vecka eller veckan på det. Använd nu januari, februari, mars till att bygga för i slutspelet. För att Djurgården kommer ju, det kommer vara viktigt att vara tvåa.
Ja, men är det verkligen det?
Alla fördelar du kan ha i ett slutspel tror jag du ska plocka.
Ja, jag tror definitivt att det kan bli viktigt för att du kommer få hemmaplatsfördel i semifinalen. Men det som är att jag skulle säga att det är så jäkla viktigt att bli etta.
Jo, men för... ja, men det är väl klart som fan. Men det är inte det nästan kört?
Ja, men det är i princip kört. Men det som är ju det att mycket talar ju för nu. Om, låt säga att Modo vinner grundserien så kommer de att få välja sitt kvartsfinalmotstånd. De får även välja vilka de möter i semifinalen. Vilket gör att det kommer mest troligt att välja Södertälje, Mora eller Karlskoga, det lag som kommer där. Vilket gör att Djurgården och Björklöven kommer mest troligt om de går, tar sig till en semifinal och måste stångas i den semifinalen innan de ska möta Modo. Och då kommer det där två tigrar slåss konceptet in igen.
Jag förstår inte vad det går emot, att det är bättre att vara tvåa än sjua då.
Ja, men jag menar på att det spelar inte så stor roll om det är två eller trea, för att Modo kommer inte att välja Björklöven eller Djurgården i en semifinal hur som helst.
Nej, men jag tror att de lagen som inte blir etta kommer ju jobba efter sina bästa fördelar.
Absolut.
Och om det är då att få någon extra hemmamatch med ett fullt hovet, säger vi, är ju en ganska trevlig tillställning om du sköter dina kort rätt.
Jag vänder på frågan så här då. Tror ni att Djurgården kommer måste spetsa till det här laget innan 15 februari för att ha en chans i att gå upp?
Ja, det tror jag. De måste framför allt trycka upp sin backsida. För det är något hål de måste liksom täppa till, så är det för mig backsidan. Där det måste bli spelskickligare, pass nerifrån. Det måste bli rejälare, bestämdare, mer beslutsam på något sätt. Det tycker jag är det Stoppel måste plocka in. Men med ert resonemang där så vill jag påminna er om en sak när det gäller SM-guldet i fjol. Så var det ett lag som blev sexa och slog ut ettan, tvåan och trean till det här guldet. Så att
men, men då var det ju också ett lag som hade kanske den bästa truppen i ligan och som var lite sovande, som fick in en tränare som fick styr på det hela också. Så de hade ju kanske bästa truppen och sen spelade de med väldigt tydlig slutspelshockey och gjorde det otroligt bra.
Ja, det är det med slutspelshockey som jag vill komma till. Att det är inte lik seriespelet. Nej, men utan det är andra förutsättningar som gäller. Och det vill jag påstå är det bästa som hänt hockeyallsvenskan. Att de får träna på det här, att kanske möta samma motståndare 7 matcher i rad. Det blir ett mentalt spel och det förekommer inte under en lång serie, och där är det vissa killar som älskar det och vissa som inte pallar med
så
det.
Så är det verkligen.
Och det kommer att sättas på sin spets i år igen, för det har gjort det under 2 säsonger nu där det inte alltid har blivit som vi har trott.
Det ska gudarna veta, och jag vill absolut stryka under Modo måste, och jag tror att Modos ledning gör det, men det är lätt att ryckas med hänföringens tid, man har 16 raka
segrar.
Man är störst, bäst och vackrast just nu. I ett slutspel så har det noll betydelse rent praktiskt, det vill säga du startar inte med några poäng, du har inga sådana fördelar. Du kan bygga upp självförtroende, men jag är oerhört nyfiken att se. Det var därför jag tar upp Djurgården som ett exempel, jag tar upp Björklöven. Jag har tidigare i podden och även i tv tror jag nämnt Södertälje, Mora som har kommit smygande. Det har hänt större mirakel än att en etta, precis som du säger Harald, SM-slutspelet förra året faktiskt faller. Så att, därför är det så intressant att se vilka egenskaper är det som vi i sånt fall kan se att de här lagen har som skulle kunna utmana. Vad är det möjligen som skulle kunna fälla Modo? Och ja, men en fysisk 7-matchers-serie där du kommer under skinnet på varann. Ågård som älskar att spela hockey och göra mål blir ju klappgalen när någon är under skinnet på honom. Vi såg vad som hände i semiserien förra säsongen mot Björklöven. Så att det är klart att det är en öppen historia, men onekligen har Modo gjort det bra.
De har gjort det jättebra, men samtidigt tror jag att de tittar lite grann på vad Timrå gjorde när de slog det här rekordet. De byggde ju upp någonting under den säsongen som bar dem hela vägen till SHL. Ja. Även om det var lite pandemi och Björklöven åkte på en massa skador och sjukdomar och så vidare. Men de byggde upp det här självförtroendet som krävs, ja, när powerplay-uppställningarna var satta, boxplay-paren var satta, vilken som var första målvakt var glasklar och hela den här biten som måste till. För du kan inte börja fundera och ändra i slutspel, utan då måste allt vara glasklart.
Nu lämnar vi den diskussionen och så ska vi prata om, det var ju den 27 december igår och passande nog så åkte nummer 27 upp i taket i numera Dackehallen som vi förr var hette Nelson Garden Arena, men det är ju Dackehallen som vi ska titulera det som. Larry Pilot, först och främst ska vi ta en liten hyllningskör till Larry Pilot och vad han har betytt för svensk hockey sen han kom in från Sveg in till Tingsryd, och bara hylla lite grann. Larry Pilot har ju du följt i väldigt många år, Harald, och du har ju mött honom, Fredrik, så vad säger ni om Larry Pilot?
Nej, men det är ju en hockeymänniska ute i fingerspetsarna naturligtvis. Dels som spelare, det säger ju all statistik för han gjorde den i Tingsryd, men även som ledare. Han har ju varit med hur länge som helst och varit ner och vänt i ettan, men han har alltid stått där rakryggad, varit spelarnas man, utbildat spelare år från år. De har ju blivit av med stjärnorna, fått utbilda nya, och de har gjort det med bravur, och mycket är ju hans förtjänst, vill jag påstå.
Så tycker jag att det är lite läckert, han är amerikan, va?
Alltså att vi sätter,
ja. Som kommer till Sverige. Du drog lite historien igår, Lars, med att han var i Sveg en säsong först, hamnade sen i Tingsryd. Jag tycker själv att Tingsryd har sin charm. Det är ett litet samhälle i Småland. Jag har bott i dess närhet så jag vet vad det är. Men det är ju inte ett ställe som tilldrar sig folk från världen som flyttar dit för att leva där. Han har blivit kvar, han har bildat familj. Han representerar en väldigt vacker kultur som Tingsryd har. Om vi ser till deras förutsättningar, till arenan som du kallar det, men ladan som jag tror själv de tycker att det är. Hur få människor som bor där omkring, och ändå är man med i den näst högsta serien. Det är inte allt för länge sedan man var i en playoff-möte med AIK om att faktiskt ta sig mot SHL. Så att de gör ju, de slår ju personbästa sätt som klubb betraktat. Att ha en sån profil då som är kopplad till det, och som du sa, Harald, han har stått där i alla år på den där bänken glad. Det finns någon nordamerikansk drivkraft i honom. Han är prestigelös. Jag tycker det här är fint, och det är en utdöende art av människor som har den här lojaliteten till en och samma klubb. Och han har varit med om elände, fått gått ner på juniorsidan, står tacksamt, gör det jobbet. Ja, men så plockar man upp han igen. Och jag sa ju med skämtsam ton igår, ta in honom.
Ja, men jag kan förstå att, ja, jag tycker det också. Att Larry Pilot ska stå i Tingsryds bås, punkt.
Ja, han har ju aldrig varit huvudtränare från början. Han fick hoppa in någon säsong när det var sparkningar och så vidare. Men övrigt har han varit en perfekt assisterande tränare, det vill säga spelarnas man.
Jag tror inte han strävar efter att vara någon headcoach och ta inte över Växjö på något sätt. Men, och det är också en egenskap som inte alla har. Att, ja, men jag köper min roll. Det handlar inte om mig. Nu handlar det om Tingsryd som klubb. Och ja, det måste ha varit en plågsam kväll för honom.
Ja, men 0-6 liksom. Det får inte se ut så där. Om du ska hylla en av klubbens stora, då får man inte förlora med 0-6. Det är ju pinsamt.
Ja, men sånt där går inte att styra, Lars.
Nej,
tyvärr,
men det
tyvärr
får ju inte ske.
Det kan bli en övertänning också, man vill för mycket, men det är klart, det ser inte bra ut.
Ja, men då måste ju klubbchefen gå ner i omklädningsrummet efter första perioden och säga, era kontrakt 20% bort på lönen om ni inte löser,
Lars,
det här.
Lars, du har inte varit där.
Nej, du har inte varit
där. Men jag vänder på det sen. Robert Frestadius fick ju en bättre hyllning.
Ja, det var dit jag tänkte komma. Men jag tycker man kan inte förlora med 0-6. Och det, oavsett vilka du möter, du förlorar inte med 0-6 när en legendar åker upp i taket. Det kan ni väl hålla med om att det gör man inte. Sen att det kan ske, det fattar jag ju.
Ja, det är ingen snygg kväll.
Nej, det är det inte. Robert Fristadis, Fredrik, barndomsidol till dig med mustaschen och
hockey. Jag tror att Harald kan komma in, för han spelade väl mot honom. Men bara för att ha min korta touch vid honom, så var det ju så. Jag är född 77, så under liksom 80-talets mitt, när jag tyckte hockey var jättespännande. Och det var hockeybilder på ett sånt sätt man klistrade in i album. Jag fick åka in till mitt i kiosken med mamma och pappa och köpa en sån här förpackning med några kort. Och då, det fanns ju några rackare som dök upp. Tommy Lehmann, AIK, han var ju varenda förpackning.
Dubblettklassiker.
Man fick byta bort honom, även om han var duktig. Men Robert Fristadis, det var något magnifikt. Han såg nästan lite exotisk ut med den där mustaschen.
Fick du någon Harald Lyckner idolbild i klistrin i albumet?
Ja, det hade jag. Och Färjestad hade en väldigt snygg logga i det albumet. Det var tydligt färgat. Så Färjestad var ju bra då. Men Fristadis fastnade jag för. Och tyckte, jag vet inte riktigt vad det beror på, men en del har man liksom burit med sig. Så att de hyllar en sån. För jag vill bara säga innan du lägger till lite här, Harald, men Modo har så många fräcka stjärnor. Peter Forsberg och Marcus Näslund och Sedina, vi kan hålla på hur länge som helst. Robert Fristadis, säger du det till en unge på stan, så är det ingen som vet vem det är. Men att man sätter värde i vad han faktiskt gjorde, för att jag gissar att hans betydelse var stor.
Absolut, och det var ju så där klubbikon som alltid var med, alltid fanns där, gjorde sitt jobb, men inte glamoröst på något sätt, så inte fick de rubrikerna. Nu var det ju faktiskt före din tid, Fredrik, men alltså den första elitserieomgången som var 1975-76, då bildades det första året med elitserien. Mm. Då mötte alltså Färjestad Modo på hemmaplan, och i en väldigt målrik match tror jag vi fick stryk med 8-6 eller något sånt där. Och då hade Modo en ungdomsfemma. Aha. Med Robert Fristadis var ju back. Aha. Thomas Gradin var center. Bosse Berglund var ytterforward. Tyvärr kommer jag inte ihåg den andra forward, andra backen just nu. Men det var en ungdomsfemma, och de gjorde en massa med mål den här. Och Robert var ju den defensiva länken som höll ordning och reda i försvaret. Men sen mötte jag ju han i alla år. Han var ju kvar i sitt mod, och han var trotjänare, och han gjorde sitt jobb. Och det är det jag tycker är så kul, att man kan uppskatta de verkligen spelarna också, för de är väldigt, väldigt underskattade.
Ja, jag tycker det var fint.
Vi lyfter på hatten till Robert Fristadis. Har du något till?
Ja, jag skulle bara lägga till egentligen att generellt kan jag tycka att de här, sen om det pratas tröjhissningar, du har ju som också gör lite SHL säkert kommenterat någon match, det har blivit lite slentrian i det, men att i vardagen, det behöver inte vara en tröjhissning, men att du ger en match, oavsett om det är Västervik till en gammal Västervik-profil, eller om det är Leksand eller Örebro, att man uppmärksammar historien. Jag tror att det är så viktigt för att du ska veta var du är på väg. Och för mig som har en kärlek till hockeyn från förr, när man följde och tittade och sådär, så tycker jag att det är så viktigt. För det finns många unga hockeyspelare idag som inte har förstått var hockeyn kommer ifrån, hur den sett ut.
Men det vill jag lägga till någonting, Lars. Jag tycker man glömmer bort de här. Man glömmer bort ibland varför det är som det är. Och det är någon som ligger till grund för det. Ja. Och därför var jag så glad igår när vi visade en bild i tv på hur många Djurgårdslegendarer som helst som samlas till den här matchen. Och så får man höra vad en sån som Marcus Kryger säger efteråt. Han blir nästan stolt att få spela inför de här spelarna som en gång var hans idoler. Jag tycker inte man får underskatta deras betydelse. Verkligen. Och jag tycker det är snyggt av Djurgården att bjuda in de här.
Och vet du vad, jag har fått berättat för mig att Djurgården gör en grej. Någon kanske kan rätta mig i detalj hur det var. Men inför varje säsong så är det ett par stycken gamla, om det är spelare eller ledare, som samlar hela Djurgårdstruppen och ger dem en historielektion. För det är många nya spelare. Berätta om historiken i Djurgården. Fantastiskt initiativ. Det skulle alla klubbar göra. För de här som åker runt på isen idag, som tjänar stora pengar, som är proffs, som är profiler, ska veta hur det var förr och vad som faktiskt var kärleken till sporten då. Varför åkte man tåg Sverige runt i spela på uterinkar? Varför har man offrat sin yrkeskarriär för kärleken till sin klubb? Det är viktigt att förstå.
Jag tycker också att det som det gör när du hyllar de här spelarna, det initiativet tycker jag är klockrent. Men framförallt så förklarar du varför är sport viktigt. Det här har betytt så mycket för många. Robert Fristadis, då kan någon pappa sitta på läktaren och säga till sin son att jo, berätta om när han satt och såg på Robert Fristadis och han var, vilken kämpe han var. Det föder ett intresse för hockey måste för att få nya intressenter till hockey måste du förstå varför det är häftigt. Och du måste förstå varför du ska bry dig. Därför är sånt här så jäkla viktigt, tycker jag. Med det sagt, ska vi gå vidare till ytterligare ett lag som går väldigt starkt i Hockeyallsvenskan. Björklöven har nu 6 raka segrar. Jag började också bygga upp den här segerkolumnen. Lite spelare på väg tillbaka där också. Jonna Voutilainen höll nollan i Björklöven igår när de mötte Almtuna. En 1-0-seger. Ett Almtuna som vi vet är svårspelade, som har gjort det riktigt bra. Som många lag säger det. Viktor Andrén i mål är ruggigt svår att få hål på. Vad säger vi om Björklöven då? Nu har jag ju inte visat hela matchen. Jag såg om delar av det igår kväll. Men det är ändå noterbart med 6 raka segrar. Det börjar komma tillbaka lite spelare.
För mig är det lite mer förväntat. Jag menar, när vi satt innan den här serien så tippade jag faktiskt Björklöven som seriesegrare. För jag tyckte det såg ut att vara ett väldigt, väldigt starkt lag på pappret. Börjar väl lite knackigt, men jag tycker att Björklöven har alla ingredienser för att kunna vara med och utmana hela vägen ut. Lite skadedrabbade för tillfället, men Schilke, vilka, alltså importen han återigen lyckats med bättre, vill jag påstå, än fjolåret till exempel, Per Kente. Så att jag tror aldrig vi kan räkna bort dem, utan det är ett väldigt bra hockeylag, och när de får spelat ihop sig här och hittat alla roller, så är jag övertygad om att det är en allvarlig utmanare till de övriga topplagen som vi har pratat om här ikväll.
Ja, svårt att gå emot dig där, Harald. Det jag också tror ytterligare är ju de här knöligheterna de har haft under hösten med skador och frånvaro. Där och då är det trist, och det, man tar lite skada som grupp också, för du får ofta lite sämre kvalitet på träning. Men du kan vinna någonting på det också. Det är att du tvingas tänka om, du tvingas pröva saker och ting. Du är lite grann trängd mot repet, och det skapar en... jag vet inte vilket ord jag ska använda, men bland ledarna så blir det du får vrida och vända på så mycket, du får jobba tajtare för att hitta lösningar, och när du kommer ur eländet så är du ofta lite stärkt. Så att, och jag tror att det passar Björklöven att smyga lite i bakgrunden. Nu är det väldigt mycket snack om Modo av förklarliga skäl, Djurgården, stora Stockholm, mästarna, Södertälje har vaknat till liv lite grann, AIK har krisat, Västerås har haft sina bekymmer. Där bakom i mediabruset så ligger Björklöven och tror jag mår ganska bra. Så att nog 17 kommer de tävla som bara den i ett slutspel.
Jag ska flika in också att nu har de ju fått tillbaka, VT Vainio har ju spelat några matcher i följd. Gustav Possle var tillbaka. De har egentligen nu, om man ser till forwardsuppsättningen, förutom de som är borta, så har de ganska många ordinarie som börjar få speltid nu, vilket gör att de, som du tryckte på, att de kunde trycka på träningarna, de har en större konkurrens för fler kommer tillbaka. Och det ökar ju också det, trots att Weigel är skadad nu såklart.
Jo, men jag tar backsidan, Jesper Lindgren och Vainio, två rightskyttar som man skulle bygga powerplay runt, varit borta väldigt mycket. Lindgren borta hela säsongen. Tittar du på forwardsidan, det är med Olofsson borta center och nu Weigel borta som är kanske nyckeln en av...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Klubben eller seriens bästa kedjor. Men det ser man ju på Per Kent. Han är ju vaken. Jag läste här nu att han är ute och jagar ersättare. Och Mike Powell plötsligt upp som en tänkbar ersättare. Så han sitter ju inte på latsidan Per Kent, utan han är ju på hugget hela tiden. Så att vi ska absolut inte räkna bort. Och som du säger, jag tror det passar dem jättebra att smyga lite grann.
Dessutom ska man inte underskatta det faktum att de har varit i, gått långt i slutspel under flera års tid.
Det vill säga finalrutin,
man,
tre raka
finaler. Man är van med hela den här processen med hur det livet blir plötsligt. Du spelar, jag minns ju när vi var uppe där under våren nu, det var hög sommartemperaturer ute när det skulle spelas väldigt viktiga matcher. Det är sådana saker man kan fnissa åt och tycka, men det har väl ingen betydelse. Jo, men det är en vanlig sak. En hockeyspelares hjärna är inställd på något om du är i ett bottenlag. Björklöven har upplevt det där, de vet exakt vad som väntar om de skulle komma dit, och för varje gång du är där och inte lyckas så skaffar du dig utomordentligt bra erfarenhet.
Vi pratar om trotjänare, vi pratar om viktiga spelare, vem har varit skadad hela hösten och kommit tillbaks.
Fredrik Andersson.
Lagkapten Fredrik Andersson, ja, jag tror hans betydelse ska vi inte tänka bort alls, utan vid sidan om i omklädningsrum, mm, även på träningar så är det en spjuver som kan sätta fart på det mesta.
Jag kommer göra tidiga reservationer på hotellrum i Umeå, preliminära.
Inför att de kommer att spela ett långt slutspel i år också.
Ja.
Tänk att vi avrundar det här med det är ju ett derby imorgon också. Nu har AIK hemmaplan. Det blir ju lite Stockholmsfixerat med tanke på att vi har de här två raka derbyna. Nästa vecka har vi några riktigt häftiga matcher. Då ska ju Björklöven och Djurgården mötas bland annat. Och sådär, så det finns häftiga matcher då också. Men vad tänker du om morgondagens derby då? AIK, får de samla ihop sig liksom? Tror du att de kommer approacha matchen på ett annat sätt med tanke på att de har hemmaplansfördelen?
Jag tror inte det spelar så stor roll nu, utan de sitter ju och grundligt tittar igenom matchen igår. De vet om att de gjorde väldigt många saker bra, och det har ju du faktiskt statistik på till och med. De måste ju rätta till de här misstagen, att tappa puckar på fel ställen, att markera efter tekning rätt personer och så vidare. Det tror jag de kommer att prata igenom väldigt noggrant. De kommer att vara revanschsugna. Sen är det ju alltid så att de brukar vinna varsin match. Det tror jag inte Djurgården är nöjda med. Utan Djurgården kommer att nollställa skallen. Man kommer att gå ut och ta de här matchen som en ny match med viktiga poäng att spela om. Så att, osäkert naturligtvis, men för mig är ju fortfarande Djurgården favorit med tanke på det vi såg igår under 60 minuter.
Det ska det kanske vara också. Jag tänker bara så här, att den fördel man kan ha i form av hemmaplan, inte resmässigt då, utan det är ju coachningsmässigt. Jag vet, första derbyt så hade vi uppe det till diskussion lite grann, hur AIK-bänken och Blomqvist och de valde att stoppa in spelare för att plocka bort Klasen, för att begränsa Brodin och Lisse och så vidare. Det gjorde man ett tag i den matchen, men inte fullt ut. Jag vet att vi förde ett resonemang med Blomqvist om det. Han tyckte då att det kanske inte riktigt behövdes, utan att de klarade av det. Men det skulle ju vara ett sätt att rubba Djurgården lite grann. Sen räcker inte det till, för att Djurgården har så pass många, tycker jag, individuellt skickliga. Men det som jag egentligen ville bara addera, jag tänker så här, att det är fördel Djurgården, men vid en eventuell AIK-seger, den skulle få enorm betydelse för AIK. Djurgården poängmässigt, tabellmässigt kan leva med det, även om det skulle svida, men för AIKs del, de måste plocka någon fjäder i hatten, de måste skapa hopp och tro, inte minst för publiken. Jag tänkte på det igår, vi sa att det var ett fullsatt Avicii Arena, det var det ju inte.
Nej, det var lätt, AIK-sektionen hade lätt, ja, kunnat få en 400 till.
Och vad händer då? AIK behöver, för så här är det ju, det fascinerande med AIK. Skulle de, när AIK går bra och har supportrarna, fansen med sig, jag vet att man förtjänar sånt, men då är ju AIK, det är ju ett rent helvete att komma till Hovet och spela matcher. Det är ju ett magiskt tryck där när AIK går bra. Nu har vi gjort matcher, vi gjorde AIK-Mora här strax före jul. Det var ju, jag tror inte det var 1000 personer i hallen. Det stod 23,90 som det är väl sålda biljetter.
Såklart.
Men jag tror inte att det var över 1000 personer på plats på Hovet. Och det är klart att det känner ju också laget av. Det blir ju en ångest av det där. Så att för AIK behöver hoppet komma tillbaks. Publiken behöver fylla på. Då tror jag ändå att AIK har kapacitet att vara bättre. Sen tycker jag inte att AIK är ett topplag på något sätt.
Nej, det är de inte. Det visar ju definitivt tabellplacering så är långt. Men det vore intressant om ju AIK fick spela på ledning lite grann. De har ju fått jaga i två derbyn här. Tänk om man skulle få ett eller två måls och gå på, ja, så att säga, och se hur Djurgården reagerar på, ja, det.
Det är en intressant,
det
hade varit aspekt,
intressant, för det måste göras också.
Ja, men precis. Jag och Lars, vi kom ju fram till det igår, att i båda derbyna, framförallt i första derbyt, så gör Djurgården mål i sista minuten i första och andra perioden. Igår så gör Djurgården mål i näst sista minuten.
I både första och andra,
ja,
perioden.
Där man är med och så får du gå till vila.
Stukade.
Ja. Det är också en mental aspekt som är jobbig.
Och dessutom mål direkt när tredje perioden börjar. Ja. Och det tar ju liksom dö lite grann på den entusiasm och energi som ändå finns. För då är det helt plötsligt två mål som måste göras och betydligt jobbigare.
Vi måste ha ett litet ord också, för att det är ju matcher på fredag också i Hockeyallsvenskan, dagen innan nyårsafton. Och jag och Fredrik ska åka upp. Jag och du, Harald, gjorde det första derbyt mellan Björklöven och Modo. Fredrik, jag och du gjorde det andra mellan Modo och Björklöven. Nu blir det igen fullsatt salong upp i Örnsköldsvik, 7000 drygt där på plats. Umeå folket åker dit för att summera 2022. Få en ny rivalitetsmöte. Det kittlar ju. Harald, nu är inte du på plats där, men vilka häftiga matcher det där är alltså.
Det är fruktansvärt häftiga matcher, och jag tror Björklöven kommer att göra allt de kan för att bryta den här sviten som Modo är inne i nu. Det enda jag tycker är konstigt och inte förstår, det är serieupplägget. För återigen ska alltså Modo spela Östersund borta dagen innan och resa hem på en natt för att liksom möta.
Och det var då Modo torska senast.
Ja, det var det. Så nej, men det är väldigt konstigt för mig hur... Nej, när de torska upp i Umeå, då hade de hemmamatch. Det var faktiskt Björklöven som var i Östersund dagen innan då.
Jaha, ja, men Modo senaste vann, mot Östersund.
Den vann, då var man i Mora dagen innan. Det är en ännu längre resa. Men då började matchen klockan 9 på kvällen. Så att, nej, det är konstigt upplägg tycker jag, för det är förutsättningar till, för bägge lagen med samma uppladdning.
Jag tror så här bara, det är också viktigt att säga. Det blir ett enormt fokus på AIK-Djurgården. Det pratas om det i media, och det är för att media är centrerad mycket till Stockholm. Det blir en uppmärksamhet kring de matcherna. De är fantastiska, men det är också fantastiska matcher mellan... Vi kan räkna upp hur många sådana möten som helst i svensk hockey på alla nivåer som betyder väldigt mycket för de supportrarna.
Hade det varit så att det hade funnits ett Globen mellan Örnsköldsvik och Umeå, då hade de fyllt det för så den här klart. Matchen. Det kan jag jävlar i mig garantera.
Var skulle det ligga då?
I Nordmaling. Nordmaling är mitt emellan där mellan Umeå och Örnsköldsvik. Så om man hade haft en halv för 13 250 där, då det hade varit för jävla häftigt. Men de här utematcherna, nej, det är massor. Så det var som vi hade en utematch senast.
Jag har ju faktiskt varit med på en utematch. Och det är ju rekord i Hockeyallsvenskan. Leksand Mora.
Var på 2011.
Ja, på baseballplan, ja. 17 000 på läktaren. Det var en fantastisk
och
upplevelse.
Och Mora vann, ni vann. Vi säger det direkt. Så ja, vi inte
ja, men att få vara med om det en gång. Ja. Det finns ju en anledning att spela in.
Men var inte det där, det var ett jädra liksom, populärt ett tag och det var prat om det. Sen var det någon som till slut
det är ganska dyrt.
På.
Det är ganska dyrt till den.
Och kom på att vad ska det vara bra för?
Den första var väl på Ullevi, tror jag. Mellan Frölunda och Färjestad.
Ja, de har kört några fler där på Ullevi också. Men då var det problem med isen. För man kunde inte garantera att det skulle vara kallt och vinter. Men det hade varit häftigt i riktigt. I Norrland kan jag säga att det är inga problem att fixa en uterink nu i...
Titta ut här.
Ja, exakt. Här, när vi befinner oss på Norra Bantorget i Stockholm, så ser det ut att vara problematiskt att ha en uterink.
Du ska koppla en kort grej till studion. Igår så hade vi besök av Göran från förbundet.
Ja, vi nöjer oss. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad han heter.
Jag ber om ursäkt för det. Vi hade diskussionen Tidström, helt rätt.
Tidströmmet.
Ja. Just den här problematiken kring... isytor som ser lite olika ut i landet, och då jag läste någon artikel om det där efter igår, och då var det en arg person som hade kommenterat och skrev, ja men de är så bortskämda, de fryser väl om fötterna om de skulle vara utomhus. Titta ut nu grabbar, vi sitter på Norra Bantorget.
Ja.
Skulle du gå och göra en is utomhus?
Nej.
Det går inte.
Det hade gått sämre.
Det går inte, så det är en faktor som faktiskt funkar upp i dina trakter åtminstone.
Ja, det hade inte varit något problem innan jul här när det var 25-26 minusgrader. Då är det problemet att man ska frysa ihjäl sig. Men det var ju också skärmen när man var liten. Man fick ta på sig halsduk och sen mössa under hjälmen, trycka ner den där Jofa-hjälmen som man just och pass fick åt
halsspännet
för att man ska ut och åka.
Ja, men det där är ett jätteproblem vi har i samhället idag, just med vintrar. Jag menar, när jag växte upp, det fanns ju is överallt. Man åkte ju dygnet runt. Och jag tänker, vem vill bli skidåkare idag? Man får ju åka land och rike runt för att hitta snö. Ja. Förr åkte man ju väldigt många månader i södra Sverige på snö. Och vi kom i kontakt med de här sporterna som är väldigt, väldigt svårt nu. Det är...
Jag kommer ur spår nu, men jag läste häromdagen. 300 skidanläggningar i södra Europa har de senaste 20 åren boomat igen. Vad heter hon? Jennifer, som är på SVT i Italien,
Vegerup, ja.
Hade ett mycket intressant inslag. Hon besökte en sån här spökort i italienska Alperna där du såg liftar, men det fanns inte ett hotell igång för det fanns ingen snö.
Nej.
Nej, det är som du säger urspår från podden.
Klimatpodden, ja, men vi konstaterar väl att det är något som inte stämmer.
Vi kan konstatera också att vi har en häftig hockeyvecka med två Stockholmsderbyn och ett Norrlandsderby för att summera 2022. Tack för att ni har lyssnat och tack Harald för att du ville vara med.
Ja, vad härligt att Harald var tillbaka.
Ja, du ser det. Du
ser. Den här trygga Mariestadsrösten som balanserar oss.
På det ser vi god fortsättning och var med oss torsdag 18.30 på Simor Hockey och sen är det väl 18.45 på Simor Hockey på fredag. Det är på Simor i alla fall för Modo mot Björklöven. Med det så summerar vi 2022 och så sänds SV och hörs igen nästa vecka.
Jag önskar alla gott nytt år naturligtvis.
Ja, god fortsättning och gott nytt år. Ta hand om er.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.